Not the Somme, but Donetsk. Not 1916, but now in the 21st century. Ukrainian soldiers trudging through the splashing mire of the trenches.
Kriget i Ukraina går snart in på sitt tredje år. Förhållandena längs den nästan 150 mil långa frontlinjen är hemska.
Förskräckligt naturligtvis. Alltså det är ju kallt, fuktigt, ohyra, gnagare. Allt som är riktigt, riktigt jobbigt. Plus då bara umbäranden, hunger, sömnbrist och livsfara.
Kriget har hamnat i ett dödläge som ingen av sidorna tycks kunna rubba.
Fronten har ju inte flyttat sig på ett år i praktiken. Samtidigt är det ju många som dödas.
Ukraina är pressat, har ammunitionsbrist och stödet från väst vacklar. Samtidigt sägs det att president Zelensky kommer sparka den ukrainska försvarschefen. Den omåttligt populäre Valeri Zaluzhny har varit ansiktet utåt för Ukrainas heroiska försvar. Han är så omtyckt att Zelensky verkar se honom som en tänkbar politisk rival.
Zelensky har ju fortfarande ganska starkt stöd. Det finns inga motkandidater som skulle ha någon chans mot honom förutom Zaluzhny.
Varför vill Zelensky sparka en av Ukrainas mest populära personer? Och hur kommer det tredje året av Ukraina-kriget bli? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Idag om kriget i Ukraina med överstelöjtnant Joakim Paasikivi och Sydsvenskans Kalle Knivile. Kalle Knivile, Ryssland och Ukraina känner det här på Sydsvenskan. Du har ju varit i Ukraina sedan kriget bröt ut och har mycket kontakter med folk där. När du pratar med dem, hur låter det nu för tiden?
Det varierar väldigt mycket. Det går upp och ner och det är beroende av många olika faktorer. Alltså förra året var det väldigt jobbigt för många när man inte hade el exempelvis under långa perioder på grund av de ryska bombningarna. Nu har det varit mycket bättre på så sätt att man har faktiskt haft fungerande el och uppvärmning lite nästan överallt, nästan hela tiden. Och det påverkar väldigt mycket stämningarna såklart. Men framförallt i de större städerna i centrala och västra Ukraina så pågår ju livet som vanligt. Och även ekonomin fungerar hyfsat. Alltså det är ju väldigt mycket beroende av stöd från väst. Stor del av den ukrainska budgeten täcks ju nu med EU-pengar. Alltså alla offentliga anställda får sina löner, pensioner betalas ut och så vidare som vanligt. Och den ukrainska valutan har inte heller förlorat särskilt mycket i värde trots kriget. Så allt fungerar på ett ungefär som man förväntar sig. Men det är helt beroende av fortsatt stöd från väst.
I somras då så började ju Ukraina en omtalad offensiv. Med hjälp av pansarvagnar och andra vapen från väst så skulle man då trycka tillbaka ryssarna. Men det blev inte så mycket av det. Nu genomför Ryssland en slags offensiv utan att ta sig framåt nämnvärt. Är känslan att situationen har låst sig?
Alltså fronten har ju inte flyttat sig på ett år i praktiken. Det handlar om väldigt små förändringar. Samtidigt är det ju många som dödas i kriget. Så det är väldigt frustrerande och väldigt kostsamt för Ukraina att fortsätta på detta vis. Och det är också en frustration tror jag i den högsta statsledningen som delvis ligger bakom de spänningar som vi har sett på senare tid. Att man inte upplever att man uppnår någonting utan man bara spenderar sin sista ammunition och folk dör utan att man har några framgångar.
En som sa just det här att kriget har gått in i ett dödläge, det är ju Ukrainas överbefälhavare Valeri Zaluzhny. Han sa i en intervju med tidskriften The Economist i november att båda sidor har tillgång till ungefär samma teknologi, så båda ser vad den andra gör, och det gör att det skulle krävas någonting nytt för att någon ska kunna göra ett genombrott. Varför tror du han sa så?
Alltså, han var ju väldigt diplomatisk, får man ändå säga. Han sa inte ens exakt att det är dödläge, utan att det är risk för dödläge om man inte får de resurser som behövs för att gå vidare. Och då sa han ju detta i ett läge där fronten i praktiken hade varit stabil i närmare ett år. Men det var helt enkelt inte lämpligt att säga detta rent politiskt, och det väckte ramaskri, alltså framförallt från president Zelensky, som dels inte tyckte att det här var rätt bild av situationen att sprida, och dels tyckte inte att överbefälhavaren skulle göra den här typen av uttalanden. Men nu efter några månader så ser ju praktiken Zelensky själv samma sak, att åtminstone på land så har ju kriget fastnat.
Varför var det så kontroversiellt att säga så här, det här dödläge-ordet?
Ja, det finns förmodligen flera förklaringar till det. Alltså en förklaring är ju då givetvis vem som säger det. Men en annan förklaring är att det finns, och framförallt fanns då förra året, den här officiella budskapet var att vi håller på att segra, vi ska återta alla våra territorier, vi kommer aldrig att ge upp. Man ville hålla uppe den här optimistiska stämningen trots att det blev svårare och svårare. Alltså man hade ju liksom redan under förra våren pratat så mycket om den här offensiven som skulle komma och som skulle med hjälp av västliga vapenleveranser återta stora territorier, och i praktiken lyckades det ju inte. Men det var lite tabu att säga att man hade misslyckats. Man ville liksom lyfta fram de små framgångar som man hade haft.
Överbefälhavaren Valerij Zaluzhny är väldigt populär i Ukraina. Han kallas ibland järngeneralen och har på många sätt personifierat det hjältemodiga försvaret sedan den fullskaliga ryska invasionen inleddes. Man kan se på foton från Ukraina att hans ansikte sitter på affischer eller målas med graffiti, och så står det Gud och Zaluzhny är på vår sida, till exempel. Men nu spekuleras det i att president Zelensky vill sparka Zaluzhny som överbefälhavare. Varför då?
Här är det ju så att general Zaluzhny, som har lett det ukrainska försvaret sedan dag ett under det här kriget, han tillsattes av Zelensky ungefär ett halvår före kriget. Han är relativt ung i jämförelse med många andra höga militärer i Ukraina, och han satte igång så fort han tillsattes att reformera ordergången i det ukrainska försvaret, att man på lägre nivå i förbanden skulle kunna fatta självständiga beslut, något som inte var självklart tidigare. Och han gjorde många saker ganska självständigt under de sista månaderna innan kriget bröt ut, och förberedde försvar medan den politiska sidan hela tiden ville göra gällande att det kommer inte att bli något krig och vi kan inte göra synliga förberedelser inför krig, för det skulle vara dels kunna provocera Ryssland men också framförallt vara skadligt för ekonomin, skulle kunna skapa panik. Så en del av de här krigsförberedelserna gjordes i smyg mer eller mindre av Zaluzhny. Och det visade sig då att han hade rätt och den politiska ledningen hade fel. Det blev krig, och att Ukraina lyckades så bra som man gjorde under inledningsfasen av kriget, det var ju väldigt mycket Zaluzhnys förtjänst. Och på något vis, steg för steg, så verkar Zelensky ha uppfattat honom som ett hot. Att han har för stort inflytande, generalen.
Men det här spelar vi in på tisdag morgon. Han är ännu inte sparkad, men visst kan det vara så att när det här sänds på onsdag morgon att han har fått sparken?
Ja, alltså ryktena har ju surrat flera gånger under de gångna månaderna, och framförallt från förra veckan i allt högre fart. Och i början av denna vecka så sa Zelensky själv för första gången någonting konkret om detta i en italiensk tv-intervju där han svarade på en fråga och sa att det behövs någon sorts omstart för att vända utvecklingen, för att komma vidare ut ur det här som han nu då går med på att benämna som någon sorts dödläge. Han sa inte uttryckligen att han kommer att sparka Zaluzny, men det verkar konstigt om han liksom under så här lång tid låter de här ryktena gå runt och inte dementerar dem om det inte finns en tanke i alla fall att byta ut Zaluzny.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Inte bara Zaluzny utan flera höga tjänstemän och militärer kan behöva bytas ut, sa Zelensky nyligen till italienska Rai. Det behövs en omstart. Kriget har kört fast. Och den ukrainska sidan blir allt mer pressad vid den östra fronten. Jag ringde upp Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan, för att höra om hur läget ser ut på slagfältet just nu i februari 2024.
Ja, det är ställningskrig. Det är hårda strider längs nästan 100 mil front. Men framförallt uppe i Donbass, alltså de industriområdena som gränsar mot Ryssland. Och där trycker ryssarna på med ganska dålig framgång. Men just nu, eftersom ukrainarna har fått bristande stöd från väst, ont om artilleriammunition, så finns det en risk för att ryssarna ska satsa mycket mot Kupiansk uppe i norra Luhansk nära ryska gränsen och mot den lilla industriorten Avdiivka. Och det är möjligt att ryssarna kan ta Avdiivka. Vi får se.
Kan man säga att den ukrainska sidan är pressad just nu?
Ja, det kan man göra. Men det är inte pressat så att ryssarna kommer att få något stort operativt genombrott och att fronten kollapsar, utan fler ukrainare dör därför att de har brist på artilleriammunition jämfört med vad ryssarna har. Det är den stora konsekvensen. Sen kan det ske taktiska framgångar för en deras sidan, men mest sannolikt just nu för ryssarna. Men då ska man ju också komma ihåg att under de här två åren så i princip alla erövringar av terräng eller befrielse av terräng, alltså inledningsvis ryssarna och därefter ukrainsk befrielse, de skedde under 2022. Alltså under hela 2023 har 0,01% av Ukrains territorium bytt ägare. Så att det har varit hårda ställningsstrider med väldigt små befrielser eller erövringar.
Vad tror du krävs för att någon av sidorna ska kunna bryta det här dödläget?
Ja, som ukrainarna själv säger, inte minst då försvarschefen Zaluzny som har skrivit om det ett par gånger, det är någon slags teknikutveckling. Alltså att det händer någonting som inte finns just nu, och det skulle kunna vara till exempel nyutvecklade elektroniska krigföringsmedel som gör att fiendens drönare inte kommer fram. Alltså både de som går mot städerna och de mindre som går mot på stridsfält, mot stridsvagnar och personal liknande. Som en komponent, och att man får då långräckviddiga vapen. Och allting hänger på om någon av deras sidorna kan få rörelse i striden igen. Alltså det här ställningskriget är väldigt svårt att bryta eftersom man gräver ner sig och minerar. Och sen skjuter man artilleri på ganska långt håll. Men om man kan få till rörelse, och det är det som ukrainarna också har sagt, det är det som behövs för att fortsätta befria landet, då händer det någonting. Men det behövs nog en kombination av åtgärder, inklusive det här nya som är lite oklart vad det skulle vara.
Snart börjar som sagt krigets tredje år. Om du får gissa, hur tror du det kommer bli?
Jag tror att 2024 riskerar att bli ett mellanår. Alltså det fortsätter ungefär som 2023. Och här blir det ju avgörande då hur det västliga stödet till Ukraina kommer att se ut. Ryssland vill gärna, tror jag, få en frusen konflikt där man håller frontlinjen som man har nu. Man kanske lyckas räta ut den på något ställe. Men att striderna ska nedgå till en sån nivå att man kan liksom börja bygga upp sin styrka hemma. Och det skulle ju då kunna basuneras ut som en rysk seger och falla väl ut det här. Och i den strategin så ingår också att väst ska tröttna.
Ja, stödet från väst och kanske framförallt då USA svajar ju minst sagt. Samtidigt har det kommit nya prognoser från IMF, Internationella valutafonden, som visar att den ryska ekonomin nästan går som tåget. I alla fall i rena BNP-siffror. Sen finns det ju en massa bakomliggande problem i den ryska ekonomin också. Men ändå, när Vladimir Putin har dykt upp i nyhetssändningarna på senaste har han sett ganska nöjd och munter ut. Har han anledning att vara det, tycker du?
Ja, han har ju vunnit valet som kommer att hållas i mars. Så det är ju, alltså det är inget val, det är ju en lojalitetsparad. Men det är också viktigt från rysk sida att presentera den här bilden av styrka, självsäkerhet, både gentemot det egna folket som ju får det knackigare och knackigare på många håll, utom i de byar där man rekryterar soldater från, alltså där liksom, ekonomin var dålig och sen så är det några soldater som stupar och då får de efterlevande jättemycket pengar så blir en lokal högkonjunktur där. Men resten av ryssarna får det knackigare och knackigare. Och det är viktigt också för bilden av Ryssland i utlandet att han presenterar som att nej, men det går jättebra för Ryssland, det är ingen idé att stödja Ukraina. Och så att det är en del i den, både informationskriget och psykologisk krigföring både hemma och borta.
Kalle Knivile tycker dock att det faktiskt finns en hel del som har gått Putins väg på senaste.
På så vis att han kan ju vara glad över att det västliga stödet verkar tryta. Han kan vara glad över att andra konflikter, framförallt Gaza, överskuggar Ukraina. Kanske ännu mer i USA än i Europa, för Europa är ändå Ukraina nära. Men i amerikansk politik så verkar Ukraina hamna helt i skymundan. Och det amerikanska stödet är ju någonting, alltså långsiktigt helt nödvändigt för att Ukraina ska kunna stå emot Ryssland. Och förhoppningen i Kreml är väl då att det stödet försvinner och om bara Ryssland håller ut.
Det ryska presidentvalet är i mars. Val med citationstecken ska man väl säga. Kan det påverka kriget på något sätt, tror du?
Alltså, valresultatet är ju redan känt. Så valresultatet kan inte påverka kriget. Vi vet att Putin kommer att vinna med stor majoritet. För hela den ryska statsapparaten har som sin uppgift att se till att det blir så. Däremot kan man ju fundera om det är så att Putin inför valet vill visa upp någon seger eller något annat nytt från fronten. Vi vet inte vad det skulle kunna vara. Och eller tvärtom, om han efter att han klarat av valet kommer att satsa ännu mer på kriget när han inte behöver tänka på sina stödsiffror på samma sätt.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I rysk politik spelar symbolik en viktig roll. Tidigare i kriget har inför symboliskt laddade datum spekulerats i att Putin ska komma med storslagna utspel. Och nu, när det snart är 10 år sedan Krim annekterades och 2 år sedan det som Ryssland kallar den militära specialoperationen inleddes, har det återigen börjat viskas om att det kan komma dramatiska besked från den ryska presidenten.
Ett sånt här rykte i rysk social media är att soldater ska ha avlyssnats av ukrainarna då som och har sagt att ja, det sägs att vi får åka, alla ska få åka hem den 24 februari.
Men överstelöjtnant Joakim Paasikivi tror inte mycket på den typen av spekulationer.
Det har ju varit flera sådana här datum som har både kommit och gått. Det första årets 9 maj väntade vi ju på att det skulle ske en stor mobilisering eller något stort anfall. Det blev ingenting. Det var det liksom pyspunka på ballongen och vi var tvungna att omvärdera hur vi bedömde Ryssland. Jag tror att det är osannolikt. Även om naturligtvis Putin som diktator kan utropa en seger och åka hem, så kan han ju lika gärna liksom bara fortsätta in i evigheten. Och då tror jag det senare alternativet är mer sannolikt.
Istället lär kriget fortsätta i samma dödläge under det tredje året, tror Kalle Kniville.
Från ukrainsk sida har man ju pratat väldigt mycket om att 2024 blir ett år av uppbyggnad. Att man måste stärka försvaret. Man ska framförallt se till att fronten inte ytterligare flyttas inåt landet. Att Ryssland inte kan avancera. Att man inte kan förvänta sig några framgångar på fronten den närmaste tiden. Utan försvaret måste byggas upp ytterligare, måste stärkas. Mobiliseringen behövs. Och man behöver mer stöd från väst. Och det är ju det som är det stora frågetecknet nu. För vi ser att det stödet är osäkert. Framförallt militära stödet från USA. Vi vet inte riktigt vad som händer. Och vi ser redan nu att de ukrainska styrkorna saknar ammunition vid fronten. Och utan granater kan man inte kriga.
Och när kriget långsamt går från undantagstillstånd till vardag i Ukraina börjar svåra frågor dyka upp.
Om det inte hade varit krig så hade vi redan haft parlamentsval i Ukraina i höstas. Det skulle snart vara presidentval i Ukraina. Och då kan man ju diskutera, borde man ha val i Ukraina? Borde man på något vis låta folket säga vad man tycker om läget? Men det verkar ju i praktiken helt ogörligt att ha val under brinnande krig. Och då är ju frågan, vilken legitimitet har den ukrainska ledningen att fatta tunga beslut? Man kanske är tvungen att fatta sådana beslut, men det innebär i sin tur då att efter kriget kommer man att förlora. Och detta är kanske en anledning just till den här konflikten mellan Zelensky och överbefälhavaren Zaluzhny. Att han redan förberedde sig inför det kommande valet efter kriget. För Zaluzhny skulle ju ha stor chans, om man tittar på opinionssiffrorna nu, att efterträda Zelensky som president.
Ja, konflikten mellan Zelensky och Zaluzhny fortsätter än så länge. Följ det senaste på sydsvenskan.se eller i vår app. Och där kommer Kalle Kniville förstås analysera läget om något dramatiskt händer. Du lyssnar på Sydsvenskan, är din skånska nyhetspodd. Följ oss i din poddspelare så missar du inte de nya avsnitten när de kommer. Klippet du hörde i början av programmet kommer från brittiska ITV. Medverkare idag gjorde Joakim Paasikivi och Kalle Kniville. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Gustav Wirtén. Vi hörs!